Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej alla lyssnare och välkomna till Anja och Julias podcast.
Avsnitt 104.
Det var ett tag sedan, känns det som. Jag känner mig lite ringrostig och nästan lite skör.
Ja, för att vi poddar eller skör i livet, eller?
Ja, för att vi poddar och för att jag precis har stigit innanför tröskeln till Hammarbyhöjden, till lägenheten. Vi har varit på landet i 2 veckor.
Mm.
Jag är så smutsig, Julia. Jag badar ju varje kväll i vattnet, såklart.
You're so dirty, Anja.
Men jag har tvättat håret en gång på 2 veckor.
Mm.
Och vi har ju bara utedass och vi har inget rinnande vatten inomhus, och så att man är lite, eller när jag känner mig lite skakig så här, att komma till verkligheten. Jag har inte vågat öppna min mail i princip.
Nej, jag förstår. Du är ju Napoleons heta dröm. Han skrev ju hem till sin fru när han var på krigståg. Nu är jag hemma om 3 veckor, tvättade inte.
Ja, så är det faktiskt. Jag har ibland känt, jag vill bara snusa. Jag gör det nu. Ja, fast den här gången tog jag den braiga rollonen. Jag har medvetet vissa dagar ute på landet tagit den dåliga. Som naturligtvis, det är den som är naturlig och inte har några kemikalier i sig. Den funkar ju naturligtvis inte. Men där bryter då svettdoften fram.
Mm.
Men den har godare doft, någon slags godare grunddoft. Sådär. Men Julia, jag måste bara få säga innan vi går över till hur du mår.
Mm.
Har du sett den coola videon som Theo la ut på Instagram? Den är inte cool, den är bara skittöntig. Jag heter alltså Ninja.
Såg du att jag skrev en fråga på den bilden som du aldrig fick svar på?
Ja, vad var det du skrev?
Alltså själva bilden, kära lyssnare, är på en videon är på orm i en plastlåda som Anja hoppar fram till och jag själv sitter och börjar nästan gråta.
Jag gör någon sån här låtsas karateutfall mot en stor plastlåda som är gentejpad med en svart huggorm i som jag fångat.
Och frågan var, hur många hittade ni, Anja?
Ja, just det. Ja, det är så här att vi har en ganska stor tomt varav en stor del av den aldrig har använts annat än till, antar jag, av de före detta ägarna också, till att kasta ris, alltså att man har huggit av grenar och så kastar man det bak där i det här fullt med hallonsnår och syrenbuskar där och gamla stockar och sånt där. Det är bakom dasset. Och då en morgon så kommer Theo helt upphetsad in och säger, ja, det ligger en det är orm, det är en svart orm där borta som ligger där borta. Kolla. Visar han en video som han har spelat in för mig. Och det är ganska långt upp bakom en klippa där vi ibland sitter och dricker kaffe på morgnarna. Så det är inte nära huset och det är ingenstans där vi brukar vara. Det är mellan oss och Håkan, vår närmsta granne. Hans son brukar i och för sig springa emellan och springa precis där. Så vi visade ju det för dem, han och hans fru sen. Och i varje fall så där finns en liten plätt. Och där hade det då ringlat ut en svart orm och lagt sig och solat. Och jag bara, men Theo, den här ormen, den...
Nej, den är inte farlig. Det där är en snok. Det är ingen giftorm, det där är inte...
Theo, jag är inte dum i huvudet. Det här är ju en svart huggorm. Det är inte en snok. En snok är blankare och har de här gula fläckarna. Ja, men det är ju lite vitt där. Nej, det här är en huggorm. Och så gick han ut och kollade så såg han ju att det var en huggorm. Så den fångade vi, så la vi ut den på Skaten, heter ett naturreservat längst ut på ön, som där det finns gotländska får också som går runt och rävar.
Ni är så goda som fångar in den och lägger den i ett naturreservat. Anja, vilken djurvän du är.
Ja, nej, en av våra andra grannar där sa ju bara att jag skulle hugga ihjäl den. Ingen snack om saken. Ja, så fångade Theo nummer 2. Nästa dag kommer han ut, upp till mig. Anja, det ligger en ny där som är mycket större. Ja, så fångade han den och gick bort till skaten. Och sen så två dagar efteråt. Det ligger en brun, en zigzagig där. Så det är förmodligen en ormgrop bakom den där syrenbusken.
Mm.
Men Julia, det jag vill komma till bara är så här. För att du kanske någon gång ska drista dig till att våga komma ut till oss på ön. Är att, jag hör att du inte mår bra på rösten. Ja, men, och det är att vart tionde år så dör en människa av ett ormbett. Varje år dör en människa av getingstick. Jag är ju livrädd för getingar då, och du för ormar. Så egentligen är min skräck alltså mer berättigad. Kan man säga så?
Det kan man ju säga, Anja. Du kommer få dina fiskar varma lite senare i programmet. För att om du nu börjar med huggormar, då tänker jag fortsätta. Inte med getingar, men med bin senare.
Okej, bin. Ja, de är läskiga men lite snällare. Getingen är lämskare. Flyger mer irrationellt, tycker jag.
Impulsiva små as.
Ja, men hur mår du? Jag är då lite skör och jag ber om ursäkt om min röst är skrovlig till er som lyssnar. Till dig, Julia, också för den delen. Men jag känner mig glad att sitta här med dig nu.
Ja,
jag har inte pratat på länge.
Nej, skitlänge. Mm. Jag är nog lite som du. Vi kom ut på landet igår. Tillbaka till Malö.
Du är på Malö nu?
Jag är på Malö nu och äntligen är vår familj komplett igen. För att Tilde, min 15-åriga dotter, har varit på konfirmationsläger i 3 veckor där vi inte fick ha kontakt med henne. Och jag har ju aldrig varit ifrån henne på det sättet, kanske 10 dagar, men då har vi pratat nästan varje dag eller smsat, sagt godnatt och sådär.
Men varför fick man inte, var inte du rädd att hon skulle bli hjärntvättad då eller någonting?
Nej, det var jag faktiskt inte, det var ett seglarläger, det var, och väldigt mycket aktiviteter, så ja, nej, det var jag inte. Och det kändes som att han hade gjort bra, för hon fick ringa hem på Vides födelsedag. Och då var hon lite sådär, lite ledsen och bara, ja, jag ska ju döpas också. Får ni inte döpt?
Mm.
Och så här, med lite sprucken röst, sånt med Stoffe. Kan ni tänka er att komma på mitt dop? Det här var väl nog den konstigaste fråga man har fått hela sitt liv, sa Stoffe. Han bara, självklart kommer vi när du döps. Så vi fick en liten glimt av henne innan själva konfirmationen. Men den längtan och den halvheten det var att ha henne borta. Och så jag märkte liksom när jag...
3 veckor långt. Ja, det är en annan sak om man själv har rest bort. Det är man ju mer van vid liksom.
Eller hur? Men här var det så där också att när jag gick och handlade och gjorde vardagliga saker. Så till... Nej, just det. Jag skulle inte handla något till henne. Nej. Alltså att hon hela tiden var så närvarande. Och att våran familj, vi hade ju jättebra. Vi har haft semester ihop, jag och Stoffe och vidare då. Men saknaden efter henne. Och sen också när hon kom hem och hade blivit så stor. De har verkligen haft ett fantastiskt läger och pratat om mycket om livsfrågor och seglat och tagit mycket ansvar, verkligen. Så jag märker nu, Annie, att jag får ju bara mer och mer och mer tid för mig själv. Jag märker att den tiden som jag ägnade åt barnen och planering och undvika katastrofer i form av hunger eller trötthet eller läxor eller sådär, den tiden har jag att göra någonting själv av. Så jag har ju fortsatt med det här med att jogga och zumba och hålla på att träna. Men
har du dansat zumba?
Men har du inte kollat mitt Instagram, eller?
Yoga har jag hört, men zumba visste jag inte.
Jag var på zumba på bryggan i Kullavik igår. Och jag skakade.
Vad tyckte du om det?
Helt underbart.
Men titta vad ljuvligt, och kanske vi kan träna ihop i höst.
Ja, jag var där med mina syrror och min man och min mamma och mina barn. Vi skakade rumpa och vi filmade. Det finns en jätteroligt inlägg på Stoffes Instagram.
Jag ska kolla på det, jag har missat.
Nej, men han är helt utakt. Ja, det är så roligt och jag tycker att det är så cool. Jag ser ut som en stel pinne, men jag känner liksom, här fick jag svänget.
Kolla vad jag kan jucka.
Ja, precis. Kolla vad jag kan jucka. Det var jag inte så bra på, Anja.
Nej.
Alltså svänga höfterna lite sådär härligt, absolut. Men jucken tyckte jag var svåra.
Ja.
Fast vi behöver inte gå in på det närmare.
Ja, men vi måste gå ihop. Det är så, man blir så lycklig av det. Ja. Jag måste få med Theo. Jag fick en gång med Theo på Friskis och Svettis, det var väldigt kul.
Ja, vad roligt.
Framförallt var det roligt för att han tänkte, han sa att det här kommer väl inte vara något jobbigt. Han var så helt slut, han idrottar ju väldigt mycket.
Ja.
Springer och spelar fotboll och sådär. Men det var väldigt roligt att han var helt utmattad efteråt.
Ja, det var stoff också i armarna, att man använder armarna på ett annat sätt. Ja. Det är inte bara råstyrka, utan det är rörelser och flexibilitet och sådär.
Mm.
Men och sen så fyller min mamma, eller hon har fyllt 70, men nu ska hon ha kalas. Så att vi jobbar jättemycket med det. Och jag måste säga att i all den här familjeuforin som det kan bli när vi har varit inne i Göteborg, det är mina systrar och pappa och mamma och allihopa, så blev det så tyst och lugnt och på ett sätt skönt att komma till landet.
Ja.
Och också det här att barnen, som jag sa förut, börjar bli så pass stora så vi kan göra grejer ihop. Vi har sett filmer ihop som inte är barnfilmer utan typ Mamma Mia eller Förtrollad. För Vidi kan läsa texten på filmen och bara en sån sak. Det känns som en ny epok av mitt liv har börjat. Och nu ska jag fylla ut den också med lite andra saker än att träna och baka liksom.
Det är härligt. Ja. Vi har faktiskt också följt en av mina barndomsserier. Vi började, jag och barnen, den sändes 1980 och hette Kampen om Colorado.
Har jag aldrig talat om.
Nej, den heter Centennial på engelska. Jag la upp en bild för länge sedan på min Instagram på den här filmen, för den formade mig och gick rakt in i mig när jag var 9.
Mm.
Och den handlar om amerikanska historien från slutet på 1700-talet ungefär.
Mm.
Och huvudpersonen i början är en som heter Pasquinell och så är Richard Chamberlain, ditt gamla ex, eller ditt gamla kex.
Ja, mitt gamla kex som mamma pajade för mig.
Ja, som han outade, för hon outade.
Happy Pride, mamma.
Ja, du vet väl om att han är gay. Ja, men och då, den är ju en vuxen serie kan man säga, men ändå går bra med barn och sådär. Men jag håller med dig. Alltså, vi har tänkt nu också med Alia, hon är ju 12 nu.
Mm.
Och Jona är 8. Han har ju fått se i och för sig saker som han inte borde ha sett så tidigt. Vi har varit lite sämre på.
Ja, men det ingår i
andra. Hålla det där nere, men. Ja, jag vet inte.
Det ingår.
Mm. Men då är vi lite, du är på landet, jag har kommit från landet. Jag har bara bakat blåbärspajer, badat, tagit nattdopp.
Mm.
Jag har gjort, hoppat studsmatta, vi har köpt en studsmatta.
Det var roligt.
Och spelat fotboll, liksom.
Shit, vad kul.
Ja. Ja, där ätit gott.
Här befinner vi oss, kära lyssnare.
Ja, har du lyssnat på några sommarpratare?
Ja, ganska många faktiskt.
Mm, jag har bara lyssnat på två faktiskt. Men en blev jag väldigt, väldigt berörd av. Men vilka har du lyssnat på då?
Nu ska jag inte glömma, jag har lyssnat på många. Men de jag tyckte, de som kommer upp, Anna Mannheimer och Peter Apelgren, tyckte jag var grymt bra.
Du måste lyssna på, det är ju Theos kompisar.
Ja, Mona Malm, Marianne Mörk, Sanna Lundell.
Ja, Sanna Lundell lyssnar jag också på. Fast jag hann inte lyssna på. Jag målade om hela dasset. Jag fick ett ryck. Vårt dass, man blir sjösjuk när man går in där, för det håller på att välta. Det på riktigt håller på att välta. Vad det är ruttet ena.
Men vad jobbigt om just dasset välter.
Eller
när
hur?
Man sitter där.
Väldigt jobbigt. Så jag målade allt kritvitt.
Mm.
Tog bort alla gamla getingbon och spindelbon, spindelägg och you name it, och målade om. Och då lyssnade jag på Sanna Lundell. Men jag hann inte höra kanske sista kvarten. Så okay. Sen så lyssnade jag på Nina Hemmingsson.
Ja, det har inte jag lyssnat på än.
Nej, och för er som inte vet vem Nina Hemmingsson är, så är hon en väldigt berömd serietecknare.
Mm.
Hon har gjort många album och hon målar oftast en tjej. Hon använder ofta svart, rött och vitt. Hon målar en tjej som inte har någon iris och ingen pupill.
Mm.
Som säger olika dräpande saker och sådär. Och väldigt mycket, väldigt, väldigt träffsäkert.
Mm.
Och bland annat så har hon den här, hon har gjort ett seriealbum som heter Jag är din flickvän nu. Och där fanns det en serieruta där det är någon som säger, det är ett sammanträde. Och så säger den som håller i sammanträdet, ja, och som vanligt då så gör vi som vi brukar, att de som har en penis får prata lite längre och de som inte har en penis blir avbrutna lite oftare. Så, då sätter vi igång. Alltså, den typen av seriestrippar, den där kommer jag ihåg att jag klippte ut och satt upp i hissen på Stadsteatern.
Jätteroligt, fy fan vad bra.
Den hängde där ett tag. Men det var länge sedan. Mm. Och hon är ganska lik Noomi Rapace, tycker jag, utseendet.
Det är hon.
Ja. Och hon hade liksom sådär, hon oroade mig på något sätt med sin berättelse, för den var ofärdig ibland. Saker som hon berättade kunde plötsligt sluta med, men jag var ju bara 6 år, varför stod jag där med ingenting på underkroppen? Och sen inget mer liksom.
Mm, mm.
Så vadå, blev hon utsatt för ett övergrepp hos den där grannen, eller vad hände? Ja, det var flera sådana saker.
Mm.
Men det var också skönt att höra om en tjej som är så tuff i sina serier som hon ändå är. Men som kände sig så rädd, skör och stark och kreativ och ångestfylld och konflikträdd som hon gjorde. Hon berättar att hon brukar sprida ut pennor över hela sin lägenhet. Mm. Och hon lider av ångest, det förstod man i hennes sommarpratet. Och när hon drabbas av panikångest, då kan hon få tag på en penna var som helst i lägenheten och bara börja rita.
Mm, så det är hennes utlopp liksom för hela alltet. Vad skönt för
henne. Och då brukar det gå över. Och hon är från Uppsala, precis som jag. Hon är född 1971, precis som jag. Mm. Tyckte jag var så himla konstigt att jag inte vet vem hon är. Eftersom jag också var lite alternativ och hon också är det, obviously. Man tittar på hennes utseende och klädstil och så vidare.
Mm, mm.
Men hon är nog från Knivsta, tror jag, som ligger lite utanför. I vilket fall som helst så berättade hon då att hon fick väldigt mycket ångestanfall och så. Hon var yngre också, berättade hon om en gång när hennes mamma kör henne över hit och dit över Uppsala slätterna. För hon står inte ut med när det blir still, för då kommer ångesten igen. Mm. Så hon sitter i baksätet och hennes mamma bara kör och kör och kör över de här slätterna i Uppsala som ju kan vara ibland väldigt lugnande och ibland tycker jag nästan ångestfyllda för att det är så plant.
Mm.
Upplandsslätten var ju det sista som steg ur havet på Sverige. Det som är Sverige idag.
Hur kan du kunna sånt, Anja?
Men det är för att jag är från Uppsala, så kan jag det.
Okay. Mm.
Det är därför jorden har varit så bördig där. Och det har bott folk där så länge, för jorden är bördig.
Mm. Gött.
Och så fort de stannade vid trafikljus så fick hon ångest. Men det var fint, för man hör hur hennes syster och mamma har älskat henne förbehållslöst hela livet. Fast hon har haft rätt jobbigt.
Mm.
Och hon pratade om att teckna mellanrummen, att man inte ska teckna, och det jag har framför mig nu är min mick. Om du ser din mick framför dig, du har väl den här gulliga klotrunda?
Mm.
Den är så fin, lilla
med
alien.
Lilla snowball, som du inte kunde ha för att vi kunde inte ha likadan, och då var du snäll så att jag fick ha den snygga.
Du fick ha den snygga och jag har en sån här, jag vet inte vad, fallossymbol här framför mig. Men den här svarta som jag har, då ska jag alltså inte teckna puffskyddet, utan jag tecknar luften runt omkring puffskyddet, förstår du?
Mm, jag fattar.
Och då tänkte jag parallellt till teater hur ofta man har fått höra, men det är pauserna som du ska fylla. Och sådär. Och jag har alltid tyckt att visst, det är rätt, men samtidigt kan det bli ett tillstånd då också. Har inte du känt det, om man hela tiden ska fylla varje tystnad?
Du, vi har haft en kille som har tjuvringt oss, Anja. Nu ringer han igen här. Ska han få vara med i podden?
Ja, alltså det började med så här att
Julia... Jag får svara nu, kopplade, så kan jag berätta sen.
Ja, berätta sen.
Ja, hallå? Hallå?
Vad är det för något? Han
spelar upp i podden nu för att visa någon maktdemonstration av något slag, tror jag.
Ja, okej. Så att det är någon som tjuvringer oss just nu som lyssnar på våran podd.
Mm.
Och jag trodde att det var Harald, vår gemensamma vän, som ringde mig i det här lilla tidsbrottet som vi hade när du blev offline.
Mm.
Och svarade, och då var det någon som tjuvringde till oss, en vuxen man tror jag.
Mm, som började pussa och slafsa och hålla på.
Gjorde han det mot dig? Sen ringde han ju dig.
Mm, och nu så ringer han igen här. Tänkte jag att han kunde ju få vara med, men då spelade han ju bara upp oss när vi hade podd avsnittet där vi sa att vi har inte fått några reaktioner på det här. Det är ingen som har liksom
skrivit några löpsedlar om oss.
Det var det han spelade upp här nu.
Okej. Okay. Mm. Ja, men vad fint. Har ni lagt på? Du och busringaren. Jag har satt på flygplansläge.
Här ringer igen här. Ska han få vara med en gång till?
Ja, du kan prata med han.
Mm. Hallå, ja? Hallå? Hallå?
Alltså kommunicera med en publik, för det är så sällan också som skådespelare som jag tycker att man får det. Om man gör barnteater. För barnen är så omedelbara och kräver svar på vissa saker och vill ta på dig. Och det är skönt.
Oh my god. Stäng av.
Ja, vi har en psycho på halsen, Anja.
Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Men han fick ju vara med i podden, då kan jag han vara glad.
Nöjd.
Han har någon tur att han... Jag sa ju det. Hörru, Harald, jag kan inte prata just nu, för jag sitter och poddar med Julia. Ja. Mm. Ja, men vi pratar i alla fall om Nina Hemmingsson.
Och ångest.
Ja. Och ångest. Här är nog ångest över det här.
Nej, det är nog han som har ångest, tror jag.
Ja, kanske det. Men jag frågade dig vad du tycker om det här med pauser och...
Förlåt, Anja. Jag tycker så här att... Jag håller med dig om att det kan bli väldigt...
Tillståndsteater. Ja,
men när jag lyssnade på sommarpratarna så var jag tvungen att stänga av vissa som inte har tagit de där pauserna, som inte har låtit saker landa för att det blir outhärdligt att lyssna på. Liksom.
Ja, men det kan du nog ha rätt i. Jag är nog en sån som bör tänka mer på pauserna.
Så hon tog en lång paus.
Ja, eller hur? Jag vill höra vad du skulle säga om det. Men jag tror att det blir bara tillståndsteater om man är för respektfull mot pauserna.
Om det finns en medvetenhet.
Exakt.
I det. Pauserna ska komma för att de behövs, för att man känner i sin kropp att de...
Mm. Och där tror jag faktiskt att kvinnor är bättre på det. Tycker jag att kvinnliga skådespelare ofta är intuitivt bättre på det. Ofta är, nu ska jag säga någonting som jag verkligen alltid har tyckt. Mm. Är ofta bättre än män. Sen kommer det några män som män geniförklarar.
Mm.
Och de höjs till skyarna och får göra roll efter roll och blir... Gud, så bittert det lät nu. De är naturligtvis jättebra. Men jag tycker ofta så där på scenskolan och efter att de flesta tjejer är... De är bara bra, det bara är så.
Mm.
Det är mer naturligt, tycker jag. Men, där kom mitt mans hat upp igen. Det var inte det. Nu ska jag berätta om att hon berättade i varje fall om sin son.
Mm.
Som också tecknar. Han har haft en stark känsla av att inte passa in. Och han har alltid haft med sig då pennor och papper och suddigum. Och säkert fått av Nina också bra material och så. Och ritat när han har mått dåligt i skolan. Och det han älskar att rita är krig, blod, våld och massakrar.
Mm.
Och han gör det jämt detaljerat. Blodiga saker. Jag kommer inte ihåg, för det var 2 veckor sedan jag lyssnade på det här ungefär, men väldigt detaljerade krigsskildringar och våldsskildringar.
Mm.
En dag kommer han hem helt förtvivlad och berättar för henne att en lärare har sagt att vi har beslutat att inga barn på den här skolan får teckna våld.
Mm.
Och det som är grejen är att det är bara han som tecknar våld, så att förbudet gäller ju då och är riktat mot honom.
Mm.
Och hon berättar då att hon är väldigt konflikträdd och får en enorm ångest av det här. Och jag kände igen mig så mycket, men hon måste söka upp läraren i alla fall ju, för det här är inte okej. Mm. För han säger, jag går aldrig mer till skolan. Det här har varit hans ventil, och han säger, jag går aldrig dit. De kan dra åt helvete.
Åh, vad jobbigt.
Men jag inte får teckna. Och då säger den här läraren, som är väldigt snäll och gullig, men hon säger bara, ja, men vi tyckte att det blev bäst så. Jo, men ni måste ju förstå, så försöker hon förklara. Och då säger läraren igen, nej, men vi tyckte att det blev bäst så. Och då går hon hem och studerar barnkonventionen.
Mm.
Faktiskt. Och det visar sig att det här strider helt och hållet mot barnkonventionen. För hon hittar en paragraf där som lyder så här. Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag. I tal, skrift eller tryck. I konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.
Mm-hmm.
Och hon går till skolan och säger det här, eller om det är till rektorn. Och jag minns inte riktigt nu om hon fick rätt eller hur det var. Men jag tror att sonen valde att byta skola där det var helt okej att uttrycka sig som man vill. Men det jag tänkte på då, det var att det påminner mig om min skoltid. Jag tror att jag har berättat någon gång i podden om att när vi hade friskrivning, det hette friskrivning, men det var ju att man fick i uppgift att skriva en uppsats om någonting, en bild eller ett ord och så fantisera fritt kring det, eller ett ämne som vi hade läst om.
Just det. Mm.
Jag älskade det, vad tyckte du om
jag
det?
Jag älskade också det, var mitt bästa.
Ja, mitt med, det är vi. Där började historieberättandet, eller hur?
Ja, jag tror det.
Ja, jag ser tillbaka på det med stor glädje och att man fick teckna till. Jag tyckte det var extremt kul att teckna också.
Ja, det tyckte ju inte jag då. Men självaste berättandet när man plötsligt har format en saga. Ja. Eller vad, eller, följde med mig även när man hade så här aulaskrivningar, typ våra nationella prov. När man skulle skriva uppsatsen hela eftermiddag. Att jag tyckte att det var så här, och jag såg fram emot att få tillbaka de där uppsatserna.
Mm.
Föra de kommentarerna om just det var nog mitt ämne lite, tror jag.
Men mina var då ofta, ända från lågstadiet så kunde det vara... Utan att veta det så steg Hannes rakt ut i luften. Han visste inte att han var 10 våningar upp. Han flög genom luften mot en säker död och skallen krossades mot asfalten och järnsubstansen sprutar åt alla håll. Den hamnade i ansiktet på en tant som passerade, ja men du vet sådär.
Jag fattar.
Hon trodde att det var cola. Nej men sådana där grejer. Eller en som jag kommer ihåg som var... Mm, vad får vi till middag? Sa Lisa och stoppade fingrarna i köttkvarnen så att fingrarna flög åt alla håll i köket och sådär.
Men det är de här tvångstankarna när man står på en bro eller ska göra någonting som är lite läskigt. När man tänker, gud, tänk om jag hoppar. Att få en ventil för alla de där grejerna.
Ja, men det är nog det. Det är de där vetskapen om att livet kan ta slut när som helst. Att våld förekommer, att vem som helst kan vara farlig. Det måste, eller att vi susar fram genom rymden i enorm hastighet och allt som vi inte kan få greppa egentligen med människor kanske kommer ut på det här sättet. Jag minns hitta en annan grej, jag hade gjort en tidning då det handlade om en man, jag hade klippt ut en bild på en man i tidningen, en vanlig tidning, och så hade jag klistrat in den i min tidning och rubriken var: han misshandlar sin fru varje dag, han ger henne brännmärken med cigaretter och nålar fast hennes skinn i liksom
herregud,
i anslagstavlor, du vet, så här, helt absurd. Jag, när jag hittar de här grejerna så är det bara så här, vad är det här? Jag gjorde också en tidning då i högstadiet tillsammans med en kompis som hette OK istället för K, jag tror jag nämnt det. Och en av artiklarna där är att trummisen i Van Halen på något sätt råkar hugga av sig sin egen läm under en konsert. Men han ryckte på axlarna, signerade den och kastade ut den till publiken.
Det finns ilska i dig i den här åldern, Anja.
Eller hur, det är manshatet redan. Signerar sina lämmar och kastar ut i publiken.
Ja.
Vad fan?
Ja,
det växer ut en ny. En läm mer eller mindre. Vad är det?
Who cares?
Ja, det finns någon hårdrockare som heter Lemmy. Ja, jag skitsamma. Gud, vilken lånivå.
Nu blir det så här, nu blir det Göteborgshumor.
Ja, nu börjar jag känna Göteborgshumor.
Jag tycker så här, fan Anja, nu kom du loss.
Men ibland blev min mamma orolig. Hon skrattade mest när hon läste igenom de här ibland innan de skulle lämnas in. En gång, det var, kom jag ihåg det där med fingrarna i köttkvarnen. Då sa hon, kan du inte ändra det här? De kanske tror att du inte har det bra hemma.
Ja, okej. Okay.
Då suddade jag bort det, men sen så skrev jag tillbaka dig innan jag lämnade in det. Jag hade två fantastiska lärare som jag har nämnt förut.
Mm.
Alltså Anneli på lågstadiet och Bibi på högstadiet. Nej, mellanstadiet. Och de skrev alltid så här, jag tittar på såna här grejer efter en story. Så här, spännande! Utropstecken snedstreck Bibi. Bra skrivet! Utropstecken snedstreck Anneli. Vad händer sen? Och såna här
grejer.
Men ja. Det som jag kom att tänka på var då, vilken befrielse att ingen trodde att jag var sjuk i huvudet.
Nej, och det där är ju tidens anda. Man kan ju inte gå till apoteket och säga att jag hör dig. Jag hör det igen.
Mm.
Ja. Man kan inte gå till apoteket ens idag utan att få säga att min son har lite magknip, då får ni gå till doktorn. Ingen vågar liksom säga någonting och stå för någonting. Alla är så rädda för att bli anklagade. Det är inte det det handlar om.
Ja, men det är sant. Men det handlar ju också om en hel kultur som söker den skyldige hela tiden. Och det tycker jag att pressen står mycket för. Journalistkåren, förlåt mig alla journalister som lyssnar. Det verkar inte vara så många. Men om det nu är någon journalist som lyssnar på oss. Kan jag tycka ibland så här. Ja, men är det inte så att någon borde avgå? Är det inte så att du har? Är det inte så att... Jo, men jag säger ju just att, alltså som...
Ja, men det där är snabb journalistiken, tänker jag då.
Ja, för det är ju den jag menar. Ja. Jag menar inte riktigt undersökande journalistik, naturligtvis.
Nej.
Men i alla fall, i trean eller fyran så skulle vår klass delta i en tävling. Och det här kommer jag att tänka på under hennes sommarprat. Hon berättade om sin son.
Mm.
Och det var, jag tror att det var Arla eller några som hade en tävling där... tredje eller fjärde klassare, vad det nu var jag gick i, skulle göra rita teckningar om, som handlade om trafiksäkerhet och trafikvett.
Ja.
Och ettan, tvåan och trean skulle publiceras någonstans. Och nu kommer inte jag ihåg om det faktiskt var på mjölkpaketen eller om det, fast det var det inte.
Nej,
det var om det var i UNT kanske, Uppsala Nya Tidning kan det ha varit.
Mm.
Det var en stor grej i alla fall. Och vi parades ihop två och två i klassen och jag parades ihop med Anders.
Mm.
Som var, vi var varandras totala motsatser i klassen. Men vi tävlade alltid om bäst resultat i alla ämnen.
Mm, vilken bra match.
Det var liksom den närheten som fanns mellan oss. Att vi båda ville vara bäst. Men han var längst. Jag tror att han måste ha blivit bra bit över 2 meter. Han var jättelång och jag var kortast. Han var absolut blygast. Nej, vi parades ihop. Vi
men ni vann ju båda två eftersom.
Ja, men precis. Det har du rätt i. Det tänkte vi inte på. Och han var blygast och jag var mest framåt i min klass och så vidare. Och jag retade ju honom när vi gick på dagis ihop. Vi gick ju på så här lekskola, lekis.
Mm, mm.
Jag har berättat det, tror jag, att de fick ta ut mig och säga att Anders gråter varje dag för att du säger att han är CP.
Åh, Anja.
Nu får jag inte skratta.
Nej,
hjärtat. Men jag gör det i alla fall för att det är så barnsligt roligt på ett sätt. Att, vet du vad CP är, Anja? Nej. Det betyder cerebral pares. Jag kommer ihåg det så väl. Att jag verkligen inte visste. Men jag var helt säker på att Anders var CP.
Mm.
För att han var så lång så rörde ju han sina lemmar på ett speciellt sätt. Också för att han säkert växte över en natt. Han växte ju under hela tiden. Växte ju han dubbelt så mycket som mig. Jämnt kändes det som.
Mm.
Så då utgick jag från att han var det. Men det var han inte. Men vi hade en sak, annan sak gemensamt förutom att vi ville vara bäst. Det var att vi älskade att teckna.
Mm-hmm.
Och nu blev vi två ihopparade för den här tävlingen då. Och jag brukade rita roliga, bizarra gubbar eller otäcka gummor och sånt där. Och Anders mycket detaljerat våld och krig.
Ofta. Oj.
Mycket detaljerat och väldigt snyggt.
Mm.
Vår bild då, som jag kommer ihåg... Jag kan se den framför mig. Jag tror att det är den enda bild jag tecknat på låg- och mellanstadiet som jag kommer ihåg.
Ja.
Det var ganska stora bilder man gjorde som affischer. Det är en gubbe.
Som du gjorde, eller?
Ja, och han gjorde bilen och det som... Ja, och vi hjälpte så åt med hela bilden, kommer jag ihåg. Det är en gubbe som slits mitt i tu när han blir påkörd av en bil. Så tarmar och blod sprutar åt alla håll. Och gubben skriker, tungan står rakt ut, ögonen hoppar ut ur sina hålor. Och över och underdelen av kroppen sitter ihop via en del av tunntarmen då, som inte har slitits av. Och benpipor står ut. Och jag tror att budskapet var, gå inte mot rött ljus.
Du, Anja, alltså ni verkar ju varit det ultimata paret här.
Dream team!
Ni var nöjda båda två, va?
Ja, och jag undrar vad han gör nu, Anders Linder. Jag har aldrig
stött på honom. Hur gick det för teckningen?
Ja, och det grejen är att jag, som hade hybris när jag var liten emellanåt.
Mm.
Jag trodde, jag var helt säker. Vi skulle vinna. Eller åtminstone komma två eller tre. Den var genial, vår teckning, tyckte jag.
Mm.
Så att när det här resultatet kom, då hade man ju nästan glömt den där tävlingen. För den kom väl typ 2-3 månader senare, kan jag tänka mig.
Mm.
Men vi vann ingenting. Men. Inget tröstpris, vi hade inte liksom, det var ju säkert hela Uppland eller hela Uppsala som var med och tävlade. Och jag blev chockad över hur tråkiga och dåliga vinnarna var, tyckte jag. Det var bara en sån familj som går över, tryckt över ett övergångsställe och sånt där.
Ja, det var inte alls er känsla för dramatik.
Nej, jag tänker att den är Bibi då, vår lärare, som bara berömde oss. Hon dömde inte oss.
Nej, så underbart fint.
Men jag antar att... Nina Hemmingssons sons lärare då, de blir ju rädda såklart, eller hur?
Mm.
Och framförallt i vår tid då, när vem som helst kan vara en pedofil eller mördare. Så, eller tror vi i alla fall, på grund av vad vi ser och hör varje dag.
Ja, och slippa ta ställning till det så förbjuder man barnet att vara lite.
Ja, och man är säkert också rädd att man inte tar de här signalerna på allvar. Tänk om det är något som händer. Mm. Och han har en känd mamma och så vidare, att man blir rädd.
Mm.
det här våldsamma inre som kommer ut på pappret väcker en massa obehag och misstänksamhet. Och tänk om han förverkligar det här som han ritar. Så skulle jag tänkt i alla fall, tror jag. Men det här fick mig att tänka på, bara ska jag slutligen säga, när min pojkvän när jag var 18, 19, 20, Claes, ormmannen, när han...
Ja, just det.
Han var med i en teatergrupp när jag gick på Skara, så bodde han i Helsingborg. Var med i teater Jorrik, hette de. Och då delade de lokal med en konstnär som heter Max, en ung svartrockare. Och jag brukade repa mina scenskoleprover till scenskolan där i deras lokaler. Och han målade stora oljemålningar. Han var otroligt duktig. Men det var bara människor som tog livet av sig i badkar, hade skurit upp handlederna och badade i sitt eget blod. Du vet, oljemålningar, de var också svart, rött och vitt. Mm. Till mångt och mycket, men av ett helt annat slag än hennes. Det fanns ingen humor i dem överhuvudtaget. Men honom var jag också så där. Jag märkte att han var helt vanlig. Det var inget konstigt med honom, men samtidigt fanns den här tanken. Tänk om, han står med en yxa bakom mig här nu när jag repar scenprover. Men i vilket fall, när jag hade diskat klart där och stod och lyssnade på henne och solnedgång, och det var väldigt vackert tillfälle, och jag tänkte på den här Anders och min teckning och vad har hänt med Anders, och så det är fint att få kontakt med ett eget minne via en röst som man faktiskt inte känner personligen, och det är det jag tycker är så fint med sommarpratarna, och jag tänker att det kanske är på det sättet som vår podd kan verka för lyssnare ibland.
Ja, i bästa fall är det ju det, för det är ju fantastiskt det du berättar. Och jag tänker på att kulturen, konst, musik, teater, film, när man får uttrycka sig, att man kanaliserar de här svarta tankarna som också måste få vara med.
Hej och välkomna till Anja och Julias oändliga sommarprat. Vi pratar inte bara i en och en halv timme, utan nonstop i cirka 150 timmar. Håll till godo och få inte panik.
Lantlivet har ju vi smakat på i sommar, både du och jag. Och jag vet inte, har ni året runt boende på eran ö?
Nej, inte så många, i och med att det är en bilfri ö. Det finns ingen bro över. Så att när isen lägger sig så måste man gå över isen. Eller åka med någonting över isen.
Ja, jag fattar.
Så att det finns, tror jag, 3 året runt boende bara. Mm. Om ens det.
Och ni kan väl... Kan du känna som jag att ni är tacksamma för att de bor där året runt och har lite koll på ön?
Ja, det kan jag känna. För att det är ju annars en tacksam ö att komma till och slå sig ner hela vintern när någon ändå ingen är där. Så att säga. Men vattnet fryser nog.
Precis.
Jag tror att det kan vara svårt.
Vi bor ju också på en ö. Ja, jag fattar. Vi bor ju också på en ö här på sommaren.
Ja. Malö.
Malö, ja. Och den sitter ju lite ihop, eller den sitter ihop via en bro med Flatö. Och när jag var borta vid korset då på Flatö, där det finns en anslagstavla, sitter det en lapp där. Som lyder som följer. Måste du klippa gräset och köra med röjsåg och motorsåg på söndagarna och störa folk som vill ha lite ro efter veckans arbete och stress? Detta gäller speciellt dig som bor här året runt och kan klippa vilken dag som helst under veckan. I många kommuner är det till och med förbjudet. Ska det behövas lagstiftas istället för lite sunt förnuft, människovänlighet, visa hänsyn?
Ja.
Trevlig lapp när man är så här gäst på en ö. Jag blev så provocerad av detta, så jag började genast skriva en lapp själv. Jag ville tacka alla året runt boende. Och några i familjen tyckte det var en bra idé, några tyckte det var en dålig idé. Men jag var igång liksom. Så jag skrev så här: kära Flatö och Malöbor, tack för att ni alltid välkomnar oss fritidsboende på ett så generöst sätt. Tack för att ni visar och lär oss hur livet här på öarna fungerar. Tack för att ni är överseende när sopsorteringen inte är perfekt. Tack för att ni tar hand om och ser till våra hus när vi inte är här. Tack för att ni ser till att öarna hålls levande. All kärlek, Julia Duvenius.
Men hur du än läser det där så låter det lite passive-aggressive.
Jag vet. Och det var väl det som min familj lite Men jag tycker också att när man skriver en lapp, stå för ja. Det. Skriv under med ditt namn så kan vi ses och diskutera. Så jag var för
ja, jo, det håller jag med om. Det där har jag varit med om också mm. i mitt lägenhetshus när jag glömde slänga en soppåse. Jag råkade ställa den innanför porten.
Ja.
Och får ett sånt, jag ska anmäla dig, du kommer att bli vräkt, bla bla bla. Och då skrev jag en lapp i hissen, kommer jag ihåg, det här var vid Hornstull. Herregud, vem är du? Det var jag. Jag glömde, jag ber tusen, gud vad äckligt att jag glömde det i 3 dagar. Jag, ring på hos mig så kan vi prata.
Ja men bra, det gäller ju att möta upp liksom. Och så tänker jag på det som jag pratat om så sjukt mycket, det här med integration. Menade han då att de, alltså om man drar det i en större, ett större förlopp då, att om man kommer till ett ställe och hälsar på, eller kommer som gäst eller som inflyttad, att man bara ska sätta reglementet, det skulle ju inte funka. Då skulle ju all gammal kultur och levnadssätt bara försvinna genom impulser beroende på vilka som kom hit liksom. Så tänker jag. Så det enda positiva i det här är att den här hen då som skrev den här arglappen i alla fall inte är sverigedemokrat, för de står ju för tvärtom. Stanna kvar där du är så hjälper vi dig på plats.
Men vet du vad, Julia? Jag kände igen mig i den där första lappen och det är lite obehagligt nu då. Det är för att det är lite folk som ska bygga nytt på vår ö. Och det är väldigt nära oss, utan det är alltså våra närmsta grannar. De har precis köpt den tomten och ska bygga ett stort hus. Och en eloge till dem, för de tänker vänta till nu i augusti. Så de har inte byggt någonting. Men de har varit där ett par gånger och klipper gräset vid 9:30, fram till 9:30 på kvällarna. Och då kan jag bli så här, här är våra veckor, här. Och nu, jag förstår att de är nya på ön, de fattar väl inte hur skönt det är att sitta och bara titta ner i solnedgången. Och de måste, du vet, så där. En del av mig då fantiserar om hur ett Anja, jag, en del av mig, går fram och går igenom deras häck och säger liksom, hallå, jag fattar ni nya, så här, men herregud, vad är klockan? Mina barn ska sova, fast, och då tänkte jag, då skulle jag ljuga då och säga att de ska sova, för de somnar inte först 12 på somrarna.
Nej. Ja, jag fattar problematiken. Å andra sidan, ska de bo där året runt, de här som har köpt tomten bredvid er?
Nej, ingen gör det på den här ön. Det finns ingen affär. Nej. Det blir jobbigt på vintern. Och vattnet fryser.
Så de är ju som ni då, alltså lite så här gäster kan man säga på ön.
Alla är egentligen gäster på den här ön, utom 2, 3.
Så då är det er gäster emellan, för det är mer känsligt tycker jag med någon som bor där året om, för de har ju också, jo, de har också jobb, de är också lediga på helgerna och åker hem och måste ta hand om sina hem.
Ja.
Ja, så att det är inte riktigt samma sak jag tycker.
Nej, jag håller med. Jag antar att ni har affär på era nu också sånt där.
Ja, på sommaren har vi det, eller vi har det finns en camping dit man kan gå och handla.
Ja, precis.
Det är viktigaste. Men idag har jag i alla fall, det här samhället håller ju på att formas då såklart med infödingar och utbölingar eller vad vi ska kalla oss. Men idag har jag varit och hälsat på i ett extremt fungerande samhälle. Ett bisamhälle.
Åh, vad spännande.
Ja, det var så sjukt spännande, tänkte jag på dig. För de hade gjort ett bisamhälle inglasat så man kunde se exakt hur de jobbade. Bina. Och jag såg på en film som var en halvtimme. Och nu tänkte jag förklara lite för dig om hur det här bisamhället fungerar och hur det sköts.
Men jag måste bara få säga, för det är ju så att utan bin så överlever inte vi människor.
Nej.
Och de håller ju på, vad var det för orsak nu då? Varför håller de på det ut, Julia?
Men det är besprutning och grejer. Och de behöver...
Ja, som gör att de inte, just det, många av de här, framförallt när man odlar majs. Som ju vi har, som våra cornflakes är gjorda av, för de som har glömt bort det. Men det tänker man inte alltid på, att det är majs liksom. Nej. Och popcorn. Att det gör att de inte kan orientera sig och hitta tillbaka till sin kupa.
Precis, och det är så jäkla fascinerande. Ett bisamhälle har ju en drottning, det vet de flesta. Och hon föds upp, det är en drottning som lägger ett ägg. Som är ämnat, när bina håller på att bli för många i samhället, då bestämmer sig drottningen för att lägga några ägg som är drottningägg. Och för att då, precis innan de nya drottningäggen kläcks, så lämnar hon bisamhället med hälften ungefär av alla som bor där, arbetsbin och drönare och sådär. och lämnar plats för en ny kultur och hittar ett nytt hem.
Mm.
Så funkar det. Men en drottning som föds upp, hon putsas av sina arbetsbin. Och drottningen gör en enda flygtur. Och det är när hon ska para sig. Det är precis när hon är nykläckt. Så får hon några dagar på sig att äta upp sig och bli ompysslad av de andra bina. Sen går hon ut på den här lilla brädan då, om man pratar om ett konstruerat bisamhälle, och flyger. Mm. Och då sitter alla andra bin och väntar spända medan hon gör detta.
Mm.
Så börjar hon surra, så hon drar till sig drönare, alltså hanbin, som för övrigt har hälften så många kromosomer som drottningbit. Det är bara, har bara en drottningsgener. Para sig ganska högt upp i luften. Hon kan para sig med ganska många, för att hon ska lägga många ägg i sitt liv.
Mm.
Och sen faller de här drönarbina ner och dör. Deras enda uppgift är att befrukta drottningen. Mm. Drottningen själv kan leva i 5 till 7 år. Om man märker drottningen, man tar upp henne och sätter en liten prick på henne. Och i år är det ett blått år, så de drottningarna som föds i år får en blå prick på sig, så man ska veta hur gammal drottningen är.
Mm.
Mm.
I genomsnitt, hur länge lever en bidrottning?
Ja, ungefär 5 år skulle jag säga.
Mm.
Om hon inte blir aggressiv eller om det har varit konstiga gener. För då överger bina henne, eller så dödar en biodlare henne. För att då blir hennes avkomma aggressiv och impulsiv. Och såna bin vill man inte ha.
Nej.
Men hur är då ett vanligt bis utveckling? För det här är så sjukt bra, Anja. Först så lägger drottningen ett ägg som blir en larv. Arbetsbina matar larverna med speciell föda som de tuggar och får ut genom sina köttlar. Så de sticker ner sina små nosar där och ger, typ som fåglar, liksom spyr upp den här maten då, som är söt och gosig. Och när arbetsbit är mellan 1 till 3 dagar, så är de städbin. De läggs ju, ägget läggs ju en sån här cell som är 6 kanter, kan man säga.
Ja, just det. Som man ser på såna här honungskakor. Ja,
precis. En sån, de bor i såna.
Mm.
Och när de då har kläckts och tittat ut, så gör de rent sin cell i 1 till 3 dagar. De städar upp där det gör fint, så man ska kunna lägga ett nytt ägg där. Det är deras första uppgift i livet. De städar upp efter sin förlossning. Liksom.
Det är så intressant att man säger program. Vad man är programmerad med. De är programmerade med vissa grejer och vi med andra. Men det är ju fantastiskt.
Ja, det är helt galet. Och när de är 3 till 5 dagar. Då äter de. Då får de komma in och äta den maten som, alltså honung och pollen och nektar, som de andra bina har samlat ihop. Så att de bara göder sig lite. Så det är deras vilodagar. Det är mellan 3 till 5 dagar gamla. Och 6 till 10 dagar gamla arbetsbin. Då utvecklas köttlarna. Mm. Som börjar fungera, så att då kan de börja mata, då kan de själva börja mata de här nya äggen och larverna och bina som finns. Så att det är deras uppgift när de är så pass små. Då ska de liksom nära sina småsyskon.
Mm.
Mm. Och den 10:e dagen ungefär, så börjar de lära sig öva sig på att flyga. Och då gör de precis som du sa.
Och den 10:e dagen.
Så att de har lite orienteringsförmågan. Är jätteviktig för bin, som du säger, för att de tillhör ett samhälle, och det samhället känner de igen på lukten och på sitt sätt att orientera sig.
Mm.
Och 11:e till 18:e dagen så börjar deras giftkörtel, alltså gadden, att utvecklas. Då är den färdig. Då får de gå ut ur kupan och vara vaktbin. Ja, och hur vaktar de då det här samhället? Jo, de känner igen på lukten. De är luktburna bina. De känner igen vilka som hör hemma i den kupan och inte. Och de som inte hör hemma, sticker de ihjäl. De dör inte själva. Om de sticker en människa eller ett stort djur, så fastnar gadden och det dödar bit. Men de här små sticken bara kan de
använda själva. Okay.
Mm. Och samtidigt som de gör det här, Anja, så håller de här andra bina på inne i kupan. De gör rent hela tiden.
Mm.
Bin har ju ett eget antibiotikum som heter propolis.
Ja, just det. Ja. Som man kan köpa och tugga på.
Ja,
som brukar jag göra faktiskt.
Som är väldigt dyrt. Bra. Jättebra.
Ja, men det, och det finns... Manuka-honung också är väldigt bra. Det är faktiskt bra med sådana sugtabletter när man är förkyld, tycker jag. Men det är ju jag.
Och det fick jag lära mig idag. Att vår, alltså Sveriges svar på manuka-honung är ljunghonung. Det har precis samma egenskaper, hävdar
ja,
också med.
Okay. Ja.
Men det här propoliset, vi fick se på den här filmen, så var det en mus som hade tagit sig in i bikupan över vintern.
Ja.
Och när biodlaren öppnar det här, då har de stuckit ihjäl musen, för det är en inkräktare, den ska inte vara där. Och sen har de då, för att det inte ska bli en förruttnelseprocess i deras rena samhälle, så har de vävt liksom som en kokong, mumifierat musen med sitt propolis.
Min gud!
Mm. Så de håller rent på alla möjliga sätt, men... Att de kunde till och med, istället för att, för den var väl för stor, musen var för stor, annars bär de ut smuts och strunt. Och även på vintern så måste bina ut, för de äter ju på vintern, även om allting går långsamt, så måste de ut och typ bajsa. Och då flyger de ut och rullar sig lite i snön eller bara liksom tvätta sig där ute för att inte föra in sjukdomar i bot. Förutom drottningen då, hon lämnar inte bot, de tvättar henne.
Mm.
Men de här vaktbina, som efter att de är vaktbin, då är de färdigutvecklade. De har gått igenom faserna som städerska, mattant och vakt. Då får de ut och samla nektar och pollen till honungen och till drottningen och till de nya små bina som ska födas.
Fint!
Ja, och det sista stadiet, när de inte orkar ta så mycket pollen och vingarna är lite slitna och sådär.
Då blir de sagoberättare.
Ja, nästan. Det är faktiskt precis vad de blir. De flyger iväg för att hitta nya pollensamhällen eller bra kådaträd. Så att då har de också lärt sig orientera. Så ju äldre bit är, desto större ytor kan den cirkulera kring och hitta tillbaka hem. Så att då åker den ut och hittar nya platser. Tittar ut en plats där det finns gott om pollen eller kåda, som de gör propolis av. Flyger tillbaka, och för att visa de andra bina var maten finns eller där som de behöver, eller vatten eller vad det nu är, så dansar de. De dansar när man ser bin röra sig jättesnabbt i samhällena. Det är de här äldsta då som förklarar via en dans var bördiga ängar. Eller, ja, det är så fantastiskt. Det är så grymt.
Hur kommer det sig att ni besökte det här?
För att jag har en moster som har börjat biodla. Hon har berättat såna grymma historier. Så jag bara sa, nej, men nu åker vi iväg och gör. Vi har också börjat göra mycket mer i vår familj tillsammans. Och jag ville veta hur de här samhällena funkade. Plus att jag hade en liten förkylning på gång. Jag har mitt colsign. Men så tänkte jag, precis som du sa på det här manuka-honung. Finns det något motsvarande propolis? Och så hade de såklart hela arsenalen där. Plus all den här kunskapen.
Men har man coldzyme och sånt där propolis, ärligt talat, ja. Det är powerful mot den förkylning som är på gång.
Ja, det kan du haja. Och när drottningägget behöver bara, från ägg till drottning så tar det bara 16 dagar. I vanliga fall tar det 21 dagar för ett bi att bli fullt bi. För att hon får nämligen något som heter gelé royal. Eller drottningssaft.
Bidrottninggelé.
Bidrottninggelé, precis.
Kan man också köpa på hälsokosten. Ja. Då ska man hålla sig ung.
Ja, precis. Eller tvärtom. Man utvecklas som fan.
Ja, precis.
Där är det tvärtom i grejen.
Ja.
Ja, Anja, vad säger du om det här matriarkatet som jag har målat upp för dig? Organisationen i detta system.
Det låter ju... spännande och vackert, och samtidigt som det är ett ganska våldsamt samhälle ju.
Ja,
om hennes gener inte duger så sticker man ihjäl henne, och
ja, men verkligen.
Om du är en främling så dödar man dig, och
ja, det är verkligen både och.
Det är som om de här inneboende på Malö skulle döda er sommargäster.
Precis, det är inget superdemokratiskt samhälle de lever i.
Nej, men väldigt ordningsamt, och alla har sin givna funktion.
Ja.
Och man får utvecklas, måste man ju säga.
Ja, och för tusan, tänk att få vara bidrottning för en dag. Tvättad och lägga lite ägg, och så får man lite gelé.
Bli tvättad och få det göttaste maten först av alla.
Ja, i vårt liv är det liksom tvärtom. Vi tar hand om våra barn kanske tills de dör. Och ibland även tar vi hand om drönarna på samma sätt.
Ja, precis.
Är det inte dags för oss liksom att bara flyta ut som stora, gigantiska bidrottningar bara för en liten stund?
Det enda jobbiga är att vi måste föda så himla många barn då, Julia.
Nej, vi lägger små, små ägg.
Just det, vi lägger små ägg som någon annan, som killarna tar hand om.
Ja, men det gör vi ju ändå, liksom, fast inne i kroppen, tänker jag.
Ja.
Same, same.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det var så här att det var en solig dag. Vi har en klipphäll utanför vårt hus. Och vi satt där och käkade lunch på trappen. Det regnade ju hela sista veckan, kan jag säga. Men den första veckan var sol. Denna fantastiska sommar.
Ja.
Och då säger Alia plötsligt mellan tuggorna: mamma, har du haft en paranormal experience? Va? Jag har haft en paranormal experience. Du menar om jag har varit med om något övernaturligt? Och då smalnar Theos ögon. Man ska stoppa in gaffeln med vad det nu var för friterat vi åt den här gången. Allt var panerat och friterat. Jätteohälsosamma har vi varit. Okay. Ja, sånt finns inte, säger Theo direkt. Nej. För att han är så himla rädd. Att hon är ju väldigt, hon går igenom en mörkräddhetsfas.
Ja, jag förstår.
Och att vara ensam fas. Det har hon har ju varit en sån som man kan lämna i ett mörkt rum. Eller som har gått genom mörka lägenheter. Men plötsligt sista året så har det här vaknat hos henne. Och jag vill ju så gärna berätta, samtidigt som jag vet, tänker på hur min pappa skrämde mig när jag var liten genom att berätta lite för läskiga saker för min ålder och så vidare. Men och sen just jag bara, jo, men jag har väl haft något som liknar det. Och Theo bara, Anja. Och Alia hugger direkt: mamma, vadå? Och Jona hugger direkt: mamma, berätta. Har du sett ett spöke? Och jag bara, nej. För då kom jag på att han får absolut inte höra det här. Men då, sen så gick Theo och Jona in. Och då så började Julia, eller jag måste säga Alia direkt.
vadå,
berätta. Och då berättade jag om den där lilla pojken på Kocksgatan. Ja. När jag sov över hos en kompis som jag har berättat om i podden. Ja. Jag kan snabbt dra det för de som inte har hört det. Vad sa du?
Som du hjälpte.
Ja, eller vad jag nu gjorde. Men jag vaknade hos en kompis mitt i natten som bodde på Kocksgatan, där många arbetarbarn bodde förr i tiden. För vi läste på om det här huset sen. Och den här pojken kommer med snabba steg mot mig. Han är klädd ungefär som Emil i Lundeberga faktiskt, med en sån arbetarskjorta och så. Och, fast han är mycket rundare. Han ser inte ut som Emil. Men han är blond och sådär. Och så rask takt mot min säng och ställer sig där och knyter nävan, och han är rasande och han riktar allt det här raseriet mot mig, och han vill säga mig någonting, han vill mig någonting, men han kan inte få fram det, och jag blir livrädd och kastar mig upp till min kompis i hennes säng, för jag låg på madrass på golvet, och det där berättar jag för henne. Vet inte varför, jag kunde inte låta bli. Nej. Så jävla dumt.
Ja, men jag fattar, det bara kliar, jag fattar precis, Anja.
Ja, man vill liksom skrämma upp sitt eget barn. Det är ju fruktansvärt.
Så vill man dela med sig av det här, att man faktiskt har varit med om någonting.
Ja, och jag menar det kan ju lika gärna ha varit en dröm. Och det sa jag också till henne, förmodligen var det en dröm bara. Men jag har en upplevelse av att jag vaknade av ljudet.
Mm, mm.
Och det är fortfarande min upplevelse att jag faktiskt vaknade av ett ljud. Jag bara, vad är det här? Och så tittar jag upp och så ser jag den här pojken.
Mm.
I vilket fall som helst har jag i sommar läst för första gången på länge en skräckbok.
Nej men Anja på landet, skojar du med mig?
Ja, en viktoriansk skräckklassiker av bästa märke.
Det är inga paranormala grejer som händer utan min familj kom hem. Det lät som elefanter.
Men så här skriver Cecilia Gustafsson i Aftonbladet om den. Detta är krypande läskigheter som nog inte ska läsas i ödslighet på landet. Då grabbar jag naturligtvis tag i denna.
Så, och Anja...
korta bok faktiskt. Mm. Och det är Kvinnan i svart av Susan Hill. Och den kom ju som film 2012 med Daniel Radcliffe.
Jag har helt missat.
Ja, han fick ju väldigt bra kritik av den.
Mm, vad roligt.
Men kul för att det var en av de första filmerna efter Harry Potter. Det var viktigt för honom tror jag att få bra kritik för den. Och det fick han. Och det är en väldigt fin roll som han spelade i en ung advokat. En London-advokat förra sekelskiftet.
Mm.
Mellan 1800- och 1900-tal. Som får i uppdrag att bege sig till en avlägsen landsortsstad. För han ska ordna upp ett dödsbo som en änka har lämnat efter sig. Och när han kommer dit så märker han att alla tycker att ska du ut till det där huset? Och ingen vill prata om det, det är jättekonstigt. Han ska närvara vid en begravning för den här gamla änkan och så vidare. Och det där huset, det kan man bara nå när det är lågvatten. För när det är högvatten så svämmar det här slätt och sankmarkerna över. Så vägen försvinner.
Nej, men
så är man där ute och det blir högvatten, då kommer man inte därifrån. Och jag har inte sett filmen än, men jag måste se den. För jag vill se hur de har löst det, för det är så fantastiskt beskrivet i den här korta, lättlästa boken.
Mm.
Och jag ska bara läsa en liten kort del ur den. Apropå det här jag upplevde om att den här pojken ville mig någonting så starkt.
Mm.
Och att han var rasande.
Mm.
Hon stod längst bort på begravningsplatsen, nära en av de få gravstenar som stod rakt upp. I det avtagande grå ljuset hade hyn en sån blek lyster att ansiktet inte såg ut att vara av kött och blod, utan snarare av rent ben. När jag nu stirrade på henne, stirrade tills ögonen värkte i sina hålor, stirrade förbluffat och förbryllat på hennes gestalt, då såg jag att hon faktiskt hade ett visst ansiktsuttryck. Det var ett som jag bara kan beskriva som, men orden känns hopplöst otillräckliga, en förtvivlad, trånande illvilja. Det var som om hon letade efter något hon ville ha, behövde, måste ha. Mer än livet självt, något som tagits ifrån henne. Och mot vem det än var som tagit detta ifrån henne riktade hon nu den renaste ondska och vedervilja och avsky med all den kraft hon besatt. I det ytterligt bleka ansiktet brann de insjunkna men onaturligt klara ögonen med den koncentrerade lidelse hon hade inom sig och som strålade ut från hennes gestalt. Och så skriver han vet inte om den här ondskan är riktad mot honom och så vidare. Men när jag läste det här så...
Och där är han själv.
Exakt.
Där är han själv.
Mm-hmm. Men det är exakt det här jag kände med den där lilla gestalten. Inte ondskan, men den här lidelsen och förtvivlande, trånande viljan av någonting som har, någon oförrätt som har begåtts.
Mm.
Men då så finns det en forskare som, du är ju lite fond av sånt här och har berättat om spöken på eran vind, eller spöken, men upplevelser av en annan typ av energi.
Absolut.
Som man väl kan kalla på eran vind och ni har haft ett medium där. Och...
Mm.
Men ni bor ju ett väldigt gammalt, vackert 1700-talshus, eller hur?
Ja, men...
Man känner att det har bott människor där i århundraden, känns det som när man är och ser.
En parentes bara, när vi var nu inför Tildes konfirmation så var ju jag och många i min familj där. Och utav oss så hade alla vaknat typ 24 en morgon. Av någonting vi inte kunde förklara. Och ingen vågade säga det till mig. Så efter ett tag så kom det fram.
Ja. Mm.
Så det, finns...
det var inte så något man hade hört ett ljud av. Någon som var ute på joggingtur väldigt tidigt på morgonen. Förbi.
Så kan det ju ha varit. Men deras känsla var inte den.
Nej. Känslan var inte joggare. Nej. Känslan var spöke. Ja. Det är en viss skillnad där.
En liten parentes bara.
Det finns en professor, en forskare som heter Richard Wiseman, och han har gett ut en bok som heter Paranormality. Mm. Och den har kommit ut i Europa och sådär, men den blev inte utgiven i USA. I USA har alla hans böcker blivit utgivna, men den här kunde han inte hitta en förläggare för. För att det är så inne med paranormality, så att det är ingen som tror att det finns några som vill läsa en bok där man slår hål på det här. För han gör det i den här boken, med forskningsresultat och så vidare. Enligt honom då slår han hål på det. Mm. Men det som händer när du vaknar och är paralyserad, det kallas för sleep paralysis, alltså sömnparalys kan man säga. Att man faktiskt inte kan röra sig precis när man vaknar ur en ond dröm. Därför att när vi drömmer så är vår kropp till viss mån paralyserad för att vi inte ska göra allt det som händer i drömmen. För att vi inte ska springa iväg när vi ser en mördare komma emot oss. Vi inte ska resa oss och springa liksom in i en vägg eller sådär.
Eller slå till någon på käften.
Ja, så det är väl det som händer när man går i sömnen. Att den här sömnparalysis inte liksom infinner sig. Och precis när man vaknar då så sitter den upplevelsen ofta kvar. Framförallt starkt vid när man också har drömt att man i drömmen kanske... Jag har ofta drömt i alla fall att jag är jagad av någon, men jag kommer inte framåt och så vidare.
Och det är vidrigt.
Jag sitter fast. Det är vidrigt. Den starka viljan och vetskapen om och skräcken inför det som kommer emot en, och så kan man inte röra sig. Och mörker, vad det gäller mörker till exempel. Vår hjärna har ju genom evolutionen gynnat rädsla för mörker. Det kan man ju fatta varför.
Mm, absolut.
Så att den har ökat på vår förmåga. När det blir mörkt så slås fantasicentrum på, kan man säga, som en knapp nästan. Vår föreställningsförmåga för det som inte kan ses ökar. Vi hör ljud bättre, vi känner dofter,
alla
vi känner
sinnen.
Temperatur. Ja, alla sinnen blir på helspänn. Mm. Och mörker kan ju dölja faror. Mm. Och vi har inte så bra mörkerseende som många andra djur har.
Nej.
Så vi blir på något slags sätt, kan man säga, djuriskt på vår vakt. Som de villebråd vi faktiskt är ju. Mm. Vi är ju inte... Vi har blivit. Vi har gått från villebråd, eller hur, till the beast.
Ja, precis, verkligen.
Det värsta i hela världen, liksom. Ja. Och jag tänker så här, det som vi har pratat ganska mycket om. Du har pratat mycket om övernaturlighet, eller den här känslan som du kan ha.
Mm.
Och jag har andra vänner också som ofta har den där känslan av att vara i... Att det finns någonting som vi inte kan se och förklara.
Anja, får jag fråga en sak då?
Mm.
Står det någonting om ljudförnimmelser, alltså när man precis håller på att somna?
Det står så här.
Mm.
Jag tänker så här för det första. Vi kan försätta oss i trans. Mm. Det är bevisat att vi människor kan det. Trans är ju ett annat tillstånd.
Mm.
En annan nivå i vår medvetenhet och extas.
Mm.
Och vi blir fantasifullare och andligare i mörker, kan man säga. Det är en annan typ av verklighet. Men vi lever i en väldigt upplyst värld ju.
Just det.
På många plan kan man ju tänka. Men... Så att allt det här går inte att väga, mäta, bevisa, ta foto på och så vidare. Men det som han skriver om den här Wiseman, det var en undersökning då. Man släppte in flera försökspersoner på ett slott. Och de skulle beskriva vilket, det är det mest haunted house in England.
Mm.
Det är ett slott i England som påstås vara väldigt hemsökt.
Mm.
Och då fick alla gå runt där och beskriva sen och berätta vilka platser i det här huset tycker ni känns mest hemsökta. Var känns det kusligast och var upplever ni att det finns någon paranormal aktivitet? Och alla sa samma ställen, och det man kunde säga då om de här ställena var att de var kallare, definitivt kallare. Och det berodde på drag och så vidare. Det fanns helt naturliga förklaringar till att de rummen var kallare, och när det är kallare så blir vi mer på vår vakt tydligen. Och också att det finns... Va?
Paranoida här i Sverige, nej.
Ja, precis.
Det är därför det finns så mycket paranoia här i Sverige. Det är så jävligt, det spryser så jävla mycket.
Ja, men så kan det säkert vara. Vi slappnar inte av så lätt som man gör på Mallorca, eller hur? Då plockar vi framåt mer avslappnade jag. Men det kan vara så här, Julia, ljud. Jo, det var också i de rum där man kan uppmäta toner i rum. I en frekvens som vi kanske inte hör, men som vi känner.
Mm.
Förstår du? Det kan vara att det är ett litet drag i ett rum som skapar en liten vissling som vi med örat inte liksom riktigt hör, men känner.
Ah.
Det kan vara en liten spricka i ett golv, och sen så står en dörr på glänt. Eller om man, sådär. Och på vårt land nu så öppnades och stängdes en dörr flera gånger. Det såg ut som någon tittade in och stängde. Och det var inget drag, inga fönster var öppna. Men då upptäckte jag att det var precis när jag satte mig i en viss säng så stängdes den där dörren alltid någon sekund efteråt. För det var några brädor som liksom... Hör du mig?
På vårt land öppnades, ja jag hör dig, på vårt land öppnades och stängdes, sa du. Hör du mig?
Ja, ja. Mm. Ja, nu hör jag dig. På vårt land så öppnades och stängdes en dörr flera gånger. På ett väldigt speciellt sätt. Men det var när jag satte mig, upptäckte jag sen, i en viss soffa och stod på en viss bräda. Så hände det. För att det är ett sånt gammalt hus. Men jag frågade i alla fall Alia då, Julia höll jag på att säga nu igen. Varför? Jo, för på kvällen då sen naturligtvis så hör jag från hennes säng. Mamma, kan du komma och ligga hos mig? Och så la jag mig bredvid henne. Vad är det? Jag är rädd för att få en paranormal experience. Nej, du behöver inte vara rädd för att få en paranormal experience. Varför är du det? Jo, då är det så att hon har sett, precis som de här make-up-videosarna som hon gillar att titta på, de här hålsen när man berättar vad man har köpt, eller brothers doing make-up, det är när små brorsor sminkar en. Hon och Jona har ju också spelat in massa sådana videos. Mm. Hör du mig?
Jag hör dig alldeles utmärkt.
Ja, då har hon tittat på My Paranormal Experience. Som också är såna här videos då unga tjejer, ofta de som är sminkbloggerskor, lägger upp om sina paranormala erfarenheter.
Mm-hmm.
Okay. Tänkte jag, om du skulle vilja lyssna lite på en sån här. Med mig.
Mm-hmm.
För det var väldigt roligt, för det är de här som har skrämt upp henne då. Väldigt mycket. Här är en tjej från Australien som ska berätta lite för oss. Tänkte vi ta bara lite grann här.
Get comfy. I am not comfy. Shirt is not showing boobs. That is great. Okay, let's talk more Australian. Yeah! Hi everyone, welcome back to my channel. So today I'm going to be doing a video that I feel like a lot of you guys will be very excited for me to be filming, and that is my paranormal experience part 2.
Ja, du hör.
Ja.
Du hör va?
Ja, jag hör.
Yeah. I'm not showing any boobs. Sa hon i början.
Ja, just det. Mm.
Att hon har liksom klippt bilden så att man inte ska se hennes bröst. Ja. Så då tänkte jag att om jag skulle göra en sån där, så skulle det vara så här. Hello everyone. I'm gonna tell you about my paranormal experience. I'm not showing my boobs. Or, oh my god, I am showing my boobs. I don't have a t-shirt on. Oh my god, I swear I had my bra on and now it's gone. It's a paranormal experience. Or maybe it's a paranormal experience. Bra va?
Alltså Anja, du är ett geni.
Vi är framme vid tre snabba.
Oh my god.
Oh my god, we have three quick ones.
Oh my god. Anja, vill du börja idag?
Ja.
Mm.
Julia, ja. Du ska hångla oavbrutet med Stoffe i en offentlig miljö i minst 5 minuter. Du blir klockad. Eller ni blir klockade. Mm-hmm. Okay. Vilken av följande platser väljer du? 1. Stureplan. Precis framför Sturehovs uteservering en fin sommarkväll. Alltså så ni ska verkligen vrålhångla.
Jag fattar. Ja. Mm.
2. Mitt i korsningen Sveavägen Kungsgatan med bilar som stannar och tutar och folk som pekar och tittar. En rusningsdag, mitt i rusningen. 3. På röda mattan framför fotograferna. Fast det liksom inte är er tur längre. Ni har redan blivit fotade, så stannar ni mitt på mattan.
Oh.
Precis under nya Mission Impossible-premiären med när den här svenskan Rebecca Ferguson har blivit hyllad. Och det är liksom hennes tur och de vill att ni ska fortsätta. Men ni bara hånglar och slafsar och har er på röda mattan där. Som för att sno uppmärksamheten. Vad väljer du?
Alltså egentligen tänker man att den skulle gå bort fetbort. Men det hade varit så olikt mig så jag hade nog tagit råhångla på röda mattan i 5 minuter och vägra gå därifrån. Det hade varit något nytt liksom.
Ja,
jag väljer.
Du köper den.
Ja.
Underbart. Mm. Vi får se vad Stoffe säger och du kan fråga honom.
Jag ska fråga honom, jag återkommer i nästa podd.
Mm.
Anja, ja, det här var ju tråkigt. Men jag har gått loss på att du ska gifta dig. Så att det som jag tänkte då var att många skådespelare tycker ju inte om att hålla tal och ställa sig upp i liksom mindre sammanhang. Så min fråga till dig är, nu måste du välja att hålla ett tal till en nära vän eller att få ett tal av en nära vän.
Att hålla ett tal, jag älskar att hålla tal.
Mm. Mm. Bra.
Fast det jobbiga är att man inte kan slappna av förrän man har hållit talet. Mm. Så man förstör lite av det roliga.
Ja, sant.
Mm. Och sen när jag får ett tal så kan jag bli så här, nej men inte jag värd det här. Eller att jag blir så rörd så jag börjar gråta. Julia, i en spelfilm, en stor svensk spelfilm ska göras av Loranga Massarin och D'Artagnan.
Mm.
Vem spelar du? Du måste raka eller klippa ditt hår så som den rollfiguren har det. Och gå så i 3 månader.
Alltså D'Artagnan vore ju en toppen roll. Han sitter uppe och hoar som en uggla i trädet. D'Artagnan utan tvekan.
Och så skulle du vara rakad mitt på huvudet. Och så skulle man färga de här tetarna vid öronen gråa.
Ja, men oavsett vilken roll jag väljer så måste jag ändå raka mig. Det ingår alltså, i alla roller.
Du kommer få en guldbagge för den.
Ja, för fulast uppsyn. Jag tar den.
Ja.
Anja, varje år så skriker tidningarna ut att det är ett speciellt år. Det kan vara huggormsår, getingår, byggår. Och nu måste du välja ett sånt år. Och då får du ha det att välja på. Det är huggormsår. Getingår, myggår eller fästingår?
Huggormsår.
Nej, fy fan.
Absolut. Okay. Ja, för de är så rädda för oss människor. Mm. Men myggår, fy. Julia, du får en stor roll i en kostymfilm. Vilket århundrade och var utspelar den sig? 1300-talet i Italien, 1600-talet i Norge, 1800-talet i Ungern.
Oj! Vad sa du att, vad var 1300-talet i?
I Italien.
Ja, men 1300-talet i Italien kändes ju spännande.
Ja, det eller 1800-talet i Ungern känns som du.
Ja.
1600-talet i Norge, nej.
Nej, nej.
Nej.
Nej, nej men någon utav dem. Men jag tror att jag tar Italien, det skulle vara intressant att se. Det är nog ganska rått, det är ganska mustigt, ganska mycket känslor. Jag behöver dras med i det, vet du.
Ja. Uh-huh. Mm.
Nu har ju du varit, Anja, du har haft semester på Mallorca, Medelhavet, och du har haft semester svenska skärgården. Mm. Nu måste du välja nästa sommar vad du ska tillbringa hela sommaren. Är det svensk sommar eller medelhavssommar?
Då blir det Medelhavet, för att nu har vi bara i princip haft en varm vecka och det var
länge
på Mallorca. Så då måste det faktiskt bli det, annars har jag varit oväntat lugn över vädret, på grund av den där Mallorca-veckan.
Ja.
Men jag tror att jag skulle nog behöva lite mer värme nästa år. Så det måste, för att det ska säkras, så måste det bli Mallorca.
Ja, bra. Vad härligt vi ska ha, hör du.
Mm. Ni kommer att våldgästa er.
Ja! Vad
du ska ju till Mallorca snart.
Ja, det ska jag. Och nu hoppas jag att vi ska få utforska ön lite och inte bara snickra och bygga.
Nej, och åka till Ikea.
Ja, det är inget fel på Ikea, men helst inte just nu.
Nej.
Anja, vi har poddat för idag.
Ja,
jag tyckte du var i toppform, fast du sa att du var knaggig och lite blyg och inte riktigt villig i början.
Ja, tack. Jag blev varm i kläderna efter ett tag.
Ja, sen hade vi lite störningsmoment med inringande galningar och lite uppkopplingstrassel som vanligt.
Problem. Mm. Men det ska nog Theo kunna klippa till.
Ja. Klippa till. Theo Holmer, tack för att du klipper och producerar vår podd. Och tack kära lyssnare för att ni är med oss. Och följ oss gärna på Instagram, Anja Lundqvist, Julia Duvenius. Eller på Facebook, Anja och Julias podcast. Eller mejla till anjaochjulia@gmail.com. Hej då!
Hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.